den 11 februari 1999, Iran.
I Iran har tusentals människor nu på morgonen gått ut på gatorna och miljontals människor väntas idag hylla 20-årsminnet av den islamiska republiken. Det var den 11 februari 1979 som shahens sista militär gav upp och Ayatollah Khomeini kunde ta över makten i Iran.
Den 11 februari 1999, Irak.
Då ska vi till Irak. Under 90-talet så har Irak i stort sett fått nästan hela sin industri utslagen. Utbildade människor lämnar landet. Och en tidigare välmående medelklass har förvandlats till fattig folk. Vår Mellanöstern-korrespondent börjar sin rapport på en marknad där det mesta finns att köpa.
Basarerna i Bagdad och Basra som jag har besökt är välfyllda. Det mesta går att få i Irak. Allt från nyaste nya bilar till småprylar, mat och grönsaker. I söder kring Basra kommer smuggelgods till Irak från Kuwait, oljeemiratet som Irak invaderade 1990. Varor förs in över gränserna från Jordanien, Turkiet, Syrien i andra delar av landet. Det här är handel som sker vid sidan av mat för olja-programmet som ger Irak rätt att sälja olja för 5,2 miljarder dollar per halvår och för de inkomsterna göra kontrollerade inköp. Det är inte synd om de iraker som har gått om pengar. De kan välja ur basarernas dignande utbud. En tidigare stor köpstark medelklass håller på att elimineras. Med månadslöner på 20-30 kronor omräknat i vår valuta kan de flesta iraker inte unna sig mycket annat än de ransonerade livsmedel och en del annat som statliga butiker erbjuder för nästan inga pengar alls. Irak består till mycket stor del av en medelklass som förvandlas till fattig folk. Många lärare, tekniker, kvalificerat, utbildat folk har lämnat Irak. När jag träffade den irakiska affärsmannen Nouri Moussaoui, som bland annat representerar finländska företag i Bagdad, är han djupt bekymrad. Dugliga människor är nedtryckta i skorna. De som har utbildning, de som är anställda inom förvaltningen är förutmjukade. Istället har en ny grupp, krigsmånglarna, de som tjänar på sanktionerna, dykt upp med massor av pengar, säger Nouri Moussaoui. Transporter fungerar dåligt, vardagslivet i hemmen, arbetsmöjligheterna, allt är så förändrat. Elektriciteten är påkopplad 2 timmar, sen stängs den av i 6 timmar. Vår industri är utslagen, säger Nouri Moussaoui. Det finns generatorer för de som har råd. Den kategorin kan bege sig ut på restaurang. Fler och fler nya restauranger har öppnats under de senaste månaderna. Men utätarna får bereda sig på öronbedövande ljudeffekter när generatorerna lyser upp men tystar middagskonversationerna. Lars-Gunnar Erlandsson, Bagdad.
–14 februari 1999. Ryssland, Irak.
Ryssland ska sälja vapen till Irak för 1,3 miljarder svenska kronor, skriver brittiska Sunday Telegraph. Tidningen citerar en anonym diplomatisk källa i Moskva som uppger att Ryssland bland annat ska rusta upp Iraks ryskbyggda stridsflygplan. Det brittiska utrikesdepartementet ser enligt nyhetsbyrån Reuters mycket allvarligt på uppgifterna om affären som skulle innebära ett brott mot FN:s vapenembargo mot Irak.
–26 februari 1999, Iran.
I Iran hålls det för första gången lokala val. Valet inleds idag och det har föregåtts av försök från konservativa makthavare att stoppa reformsinnade kandidater som stöder president Khatami och hans försök att liberalisera den 20-åriga islamiska revolutionen.
Kärlekens islam är ett av de slagord som den mest uppmärksammade reforminriktade kandidaten i dagens iranska lokalval har myntat. Abdullah Nouri, som här om året avskedades från posten som inrikesminister, har i sin valkampanj utmanat de konservativa islamisterna. Han anser att de har förvanskat religionen. Religiösa ledare som stöder våld och förtryck mot kritiker motsvarar inte den form av islam vi vill ha, sa Nouri vid ett valmöte häromdagen. Det är första gången Iran anordnar lokalval. Det är inte bara första gången under den 20-åriga islamiska regimens styre, det är första gången överhuvudtaget. Städer och samhällen i Iran har tidigare alltid styrts centralt. Idag ska väljare från lägsta rösträttsåldern 15 år och uppåt rösta på 200 000 lokala förtroendemän. Bland dessa återfinns bara en mycket liten andel kvinnor. Alla kandidater är trogna muslimer. Valet handlar på en gång om kampen mellan reform och tradition och om vägar, hälsovård, elektricitet, skolor ute i byarna. Det är framförallt i huvudstaden Teheran och i några andra större städer som den ideologiska kampen finns i förgrunden. Härom natten attackerades en liberal grupperingskontor i Teheran av beväpnade män som sköt vilt mot byggnaden från motorcyklar. Konservativa makthavare har på olika sätt försökt att stoppa liberala kandidater från att delta under hänvisning att de inte har visat tillräcklig respekt för islam. Valet nu ses som en viktig förövning till det parlamentsval som ska genomföras nästa år. För 2 år sedan skedde en viktig strömkantring i Iran. Då valdes Mohammed Khatami till president. Han fick 70% av rösterna därför att väljarna stödde hans modererade form av islam. Han brukar tala om ökat inflytande för det civila samhället. En framgång för förbudet att älska islam, framgång för de presidenttrogna och reformsinnade betyder inte automatiskt liberalisering. Den konservativa maktapparaten i Iran är stark och behärskar militär, polis, statsfinanser och andra viktiga institutioner. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 2 mars 1999, Iran.
Vi går utrikes igen i Rapport. De första lokalvalen i Iran på 20 år går reformvännerna mot en jordskredsseger. Det betyder samtidigt att de konservativa islamisterna har lidit ett svidande nederlag.
Det är kvinnorna och de unga i Iran som röstar på de politiker som vill reformera det iranska samhällslivet. Och i hela landet har intresset varit mycket stort för lokalvalen, som är de allra första sedan den islamiska revolutionen för 20 år sedan. Och folket har verkligen tagit chansen att rösta bort det strikta islamiska styret. Det visar det preliminära valresultatet. I huvudstaden Teheran har reformvännerna tagit 12 av 15 platser i stadsfullmäktige. Och president Khatami, som går i spetsen för reformisterna, konstaterade att Iran är på väg att bli vad han kallar världens första islamiska demokrati. Men valprocessen har präglats av konflikter. Först vägrade de konservativa islamisterna att godkänna ett 50-tal reformvänliga kandidater, men det beslutet upphävdes av president Khatami. De konservativa hotar nu med att ogiltigt förklara hela valet, men det är oklart vem som kan fatta sådana beslut. Och även om president Khatami verkar bra i mångas ögon, så undrar en del iranier vad han egentligen menar med islamisk demokrati och påpekar att Khatami är religionens man, precis som de hårdföra islamisterna.
Iran, 11 juli 1999.
Det kommer att avskedas, men det är nu oklart vem som gav order om polisingripandet. Studenternas uppror började som en protest mot att den konservativa majoriteten i parlamentet fattat beslut om en ny presslag som kraftigt inskränker pressfriheten i Iran. Men nu har studenternas krav radikaliserats. I morse ropade arga studenter slagord mot Irans andlige ledare Ayatollah Khamenei, som räknas till de konservativa men som aldrig tidigare utsatts för offentlig kritik. Att tabut mot kritik av Ayatollah Khamenei nu bryts kan innebära en vändpunkt i demokratirörelsen i Iran, menar bedömare här. Men studenternas allt mer radikala krav banar också väg för en öppen konfrontation mellan president Khatami och hans konservativa motståndare. Och nu sprider sig protesterna också till andra städer i Iran, där studenter och lärare nu ansluter sig till upproret. Företrädare för studenterna sa idag att protesterna kommer att fortsätta tills dess Irans högste ledare Ayatollah Khamenei personligen garanterar studenternas säkerhet och ingriper för att stoppa de konservativa motståndarna till president Khatamis reformpolitik, som de senaste dagarna angriper studenterna beväpnade med klubbor och batonger. Susanne Palme, Kairo.
Juli 1999. Iran.
Klockan är 8:30 och här är Ekot. Iransk kravallpolis stormade inatt universitetet i huvudstaden Teheran efter att tusentals studenter hade barrikaderat sig inne på området. Minst 50 studenter ska ha skadats. Igår utfärdade de iranska myndigheterna ett förbud mot fortsatta demonstrationer idag. Studentprotesterna har pågått i mer än 5 dagar och är de allvarligaste i Iran sedan revolutionen 1979. Och i Stockholm demonstrerade i natt ett 100-tal iranier på Sergels torg och utanför Sveriges Television till stöd för de reformvänliga krafterna i Iran.
Den 13 juli 1999, Iran, kvällen.
God kväll. Vi börjar i Iran där demonstrationer med krav på ökad demokrati fortsatt också idag trots demonstrationsförbudet. Enligt vissa uppgifter så var det så många som 100 000 människor som i olika demonstrationer idag visade sitt missnöje med de fundamentalistiska mullornas sätt att leda landet. Men nu ikväll så patrulleras Teherans gator av säkerhetsstyrkor och militanta islamister.
Kravallerna och demonstrationerna i Irans huvudstad Teheran har nu tagit sig sådana proportioner att många fruktar ett inbördeskrig. Bland studenterna som startade protesterna förra veckan när regimen stängde tidningen Salam finns olika fraktioner. En del av dem vill öka trycket mot regimen med än starkare protester. Andra, och det sägs vara majoriteten av studenterna, är beredda att följa president Khatamis uppmaning till besinning. En av presidentens förtrogna talade direkt till studenterna vid universitetet idag.
In khilaf nizam wa masalih nizam amal karde. Unam ye shakhsiyati misle Hazrat Uttatul Islam wal Muslimin Musavi Khomeini ha ke pusht khun ostokhanesh va inqilab peyvand khorde. In mishe khilaf masalih nizam.
Tidningen Salams öde och en ny presslag satte måhända studenternas sinnen i brand. Men dagens stora demonstrationer visar att missnöjet med prästerskapets ledning av landet är mer utbrett. Fast i regimens sändningar, avsedda för internationell konsumtion, framställs studentupploppen som ett fåtalsverk.
Un certain nombre de fauteurs de troubles et partisans des groupes terroristes exclus par les étudiants rassemblés à l'université de Téhéran en perturbant la sécurité publique, ont molesté les gens, brisé les vitres des maisons et des voitures et ont infligé par la même occasion des dégâts aux biens publics.
Uppgifter om oroligheter också utanför huvudstaden talar för att det här inte är frågan om bara en studentrevolt. Det islamistiska prästerskapet i Iran har fått allvarliga problem.
Ner med president Khatami, ropade en liten skara demonstranter utanför den iranska ambassaden i Lidingö nu på eftermiddagen. Den enda påtagliga effekten var att lokaltrafiken fick svårigheter. Demonstranterna tillhör en liten sekt, folkets Mujahedin, som idag saknar stöd både hos iranier utanför och inne i själva Iran. Och deras krav att Sverige och omvärlden ska avbryta förbindelserna med Iran klingar ohörda.
Jag skulle nästan vilja säga tvärtom, att i det här läget hålla kontakt med de som står för modernisering och reform av det iranska samhället är ju oerhört viktigt.
Irankännare tycks vara överens om att läget är allvarligt. Men få tror ändå på en ny och våldsam revolution av samma slag som 1979. Att dagens prästerskap störtas på samma sätt som shahen störtades då.
Blod kommer säkert att flyta, därför att det vet man att de alltid prövar hur långt man kommer med kallt stål. Men jag kan tänka mig att de vill undvika det som hände på Himmelska fridens torg i Peking. Att man vill inte ha ett sånt dåligt anseende i omvärlden.
Den allmänna bilden är att konflikten i Iran står mellan islam och mer världsliga värderingar. Men Christer Edin har delvis en annan bild.
Det här kommer förmodligen att bli en modifiering av det system som har skapats under 79 och sen på 80-talet. Därför att själva konstitutionen i Iran, den är egentligen mycket demokratisk. Det är bara det att den aldrig tillämpats ordentligt. Det som har hänt är ju då att man har haft ett vetoinstitut som har hindrat icke-islamiska lagar att genomföras. Och då har ju de som har suttit i det vetoinstitutet ofta haft mycket stora egna ekonomiska intressen. De har varit stora jordägare och hindrat jordreformer. De har haft ekonomiska förmåner av det här religiösa styret, och därigenom har de blockerat utvecklingen.
Dagens händelser i Iran kan hur som helst vara början på slutet för landets roll som ledare för den extrema islamiska fundamentalismen i världen.
Det finns många i Iran, även i Irans ledning, som inser att Iran måste vara en del av den internationella gemenskapen. Och att den här rollen som religiös ledare för islamiska länder med en lätt fanatisk anstrykning, att den rollen har skadat Irans intressen.
Och Irans president Khatami tog ett uttalande i iransk tv nu ikväll avstånd från de våldsamheter som demonstrationerna urartat till, som han sa.
Juli 1999. Iran.
En tidning läggs ner. En ny presslag antas och plötsligt, överraskande, fylls Teherans gator av demonstrerande studenter. Studentupproret födde förhoppningar, mullornas motoffensiv, djupaste oro.
Maskerade studenter i Teheran stänger av gator kring stadens studenthem med bildäck och taggtråd. Det som börjat som en mindre studentdemonstration mot en ny presslag i torsdags i förra veckan utvecklades på några dagar till vad som anses vara de mest omfattande oroligheterna i Iran sedan den islamiska revolutionen för 20 år sedan. Den fredliga studentdemonstrationen tog en våldsam vändning när polis och högerextremister attackerade studenter som låg och sov i sina sängar på ett studenthem i Teheran på fredagsmorgonen. 20 människor skadades och minst en student mördades. Polisräden följdes av upptrappade demonstrationer, flera universitet stängdes på grund av oroligheter och på lördagen lämnade kulturminister Mustafa Mojnin sin avskedsansökan i protest mot polisvåldet. På söndagen protesterade mer än 10 000 människor, de flesta studenter och unga arbetslösa i Teheran. Lika många gick ut på gatorna i staden Mashhad i landets nordöstra del. Också i andra iranska storstäder, liksom här i Washington och även i Stockholm, demonstrerade 10 000-tals människor. Och Irans regering bestämde sig för att sparka de två säkerhetschefer som beordrat polisräden mot studenthemmet.
Ehanat be danishgah, ehanat be ilm, برخورده خشونت آمیز.
دمونسترانتنا هده هله تیدن کرفت ان کنسروتیو ریلیجیوس لیدرن آیت الله خامنیس آوگونگ و هیلت ان رفورمونلیه پرزیدنتن خاتمی سام سین هیلته. Men på tisdagen var läget så kaotiskt att president Khatami gick ut och sa att revolten måste upphöra eller slås ner med våld. Nästa dag ändrade också demonstrationerna karaktär.
گرانبهاترین چیزهایی که داشتیم به دست آوردیم که خون جوانامون عزیزامون بوده و به این آسونی و راحتی هم از دست نخواهیم.
بیلدرنا پا پرزیدنت خاتمی این دمونستراسیونستوگن بیتوس اوت موت بیلدر اف آیت‌الله خامنه‌ای. Nu var det studenternas motståndare som dominerade gatorna. Nära en miljon människor slöt upp utanför universitetet i Teheran, dirigerade av myndigheten för islamisk propaganda. Hassan Rouhani, sekreterare i nationella säkerhetsrådet, gjorde också klart att de som legat bakom studentprotesterna kan komma att avrättas. Och religiösa ledare antydde att utländska krafter, speciellt amerikanska, har styrt revolten. Igår lördag, en dryg vecka efter demonstrationernas början, räknade studenternas kommitté till att minst 6 personer dödats och att fler än 1400 har gripits under kravallerna. Studenterna har begärt att få träffa Ayatollah Khamenei och president Khatami för samtal den kommande veckan.
Iran tillhör de länder det är svårt att rapportera från, svårt för oss journalister att få visum till. Ett av de senaste försöken att skildra utvecklingen har gjorts av ett australiskt tv-team. Reportaget gjordes före den senaste veckans omvälvande händelser och koncentrerades till de förändringar som trots allt har skett sedan det viktiga valet för 2 år sedan.
Den islamska republiken Iran bevarar noggrant minnena av det krig och konflikter ur vilka den skapades. Armédagen är den årliga hågkomsten av nationens födelsestund när de väpnade styrkorna övergav shahen och anslöt sig till revolutionen och Ayatollah Khomeini. 20 år senare upprätthåller dagens ledare revolutionens retorik.
آرمان او پایبندی به اسلام و استقرار اسلام است.
President Mohammed Khatami uppfyller i officiella sammanhang kraven på revolutionär korrekthet. Samtidigt har han startat en annan tyst revolution. När Khatami vann presidentvalet för 2 år sedan var Iran sinnebilden för den hårdaste linjens muslimska stat, djupt involverad i ett ideologiskt krig med västvärlden, ett samhälle som regeras enligt religionens diktat med mycket stela sociala normer som hårt straffar dem som avviker eller ifrågasätter. Efter Khatamis första år i ämbetet sågs en förändring i människomyllret på gatorna i huvudstaden Teheran. Pannluggar stack fram under kvinnornas hucklen, läppstift. Unga män hade rakat av sig det islamska skägget. Det döptes till Teheran våren. Det här var ett av tecknena på president Khatamis tysta revolution. Hans politiska tal innehöll helt nya uttryck, pluralism, demokrati, tolerans, frihet. Det kom också konkreta förändringar, en större öppenhet. Khatami utfärdade licenser för att publicera nya tidningar. Antalet dagstidningar ökade. Deras frispråkighet är anmärkningsvärd, men etermedia kontrolleras ännu av det konservativa. Khatami uppmuntrade kvinnor att låta sig väljas in i parlamentet. Hans vicepresident är en kvinna.
It might seem that this is just a political gesture, just to appoint a woman. But the reality is that there's a genuine undercurrent behind it, and that is the empowerment of women in the Islamic Republic of Iran. And this is a turning point. It also arises from the fact that we see that the conditions within the society, the attitudes and the mentality of the people are prepared, and they welcome this idea.
I en annan tid för 20 år sedan deltog vicepresident Ebtekar i den 444 dagar långa ockupationen av USAs ambassad i Teheran. Idag understöder hon president Khatamis strävan att upprätta en dialog med USA, landet som hon som ung revolutionär lärde sig att kalla den stora satan. Kvinnorna utgör en väsentlig del av Khatamis anhängarskara. Basen för hans stora folkliga understöd finns ändå bland ungdomar. Iran är en nation av ungdomar. Mer än 60% av befolkningen är under 25 år. En generation som inte vet hurdant allting var före Ayatollah Khomeini under Shahens tid. De har vuxit upp med den islamska hårduken, med pojk- och flickskolor, med begränsad kontakt med personer av det motsatta könet. Under deras uppväxt har det varit straffbart att bara sitta och prata på allmän plats med jämnåriga av motsatt kön. De allestädes närvarande övervakarna har sett till att ingen har avvikit från beteendereglerna.
Iranhop är väldigt... نمیذارن، یعنی یه حالتیه که رابطه ها اونطوری که آدم میخواد نمیتونه باشه، یعنی همون چیزی که آدم خودش دلش میخواد ممکنه نتونه داشته باشه، یا مثلا دوستی رو که خودش مورد علاقه شه ممکنه که نتونه انتخاب کنه برای خودش.
سانکشنن فر اوتیلبولیت بتینده کان وارا فلره داگر فنگنسه افتا پارت مز پوستراف. Men med president Khatami höll atmosfären av ständig rädsla sakta på att försvinna.
خب با اومدن آقای خاتمی خیلی بهتر شده، یعنی حداقل واسه ما جوونا شرایطی مقدار متعادل‌تر شده، ما آزادی بیشتری پیدا کردیم تو جامعه، راحت‌تر میتونیم باشیم، همین باعث شده که خب محبوبیتش بین ما جوونا خیلی زیاد شده.
Den tidigare kulturministern Mohammed Khatamis valseger för 2 år sedan byggdes upp kring hans utmaning av landets konservativa ledande skikt, det högsta prästerskapet. Dessa män ser sig själva som revolutionens väktare, det som upprätthåller Ayatollah Khomeinis ideal. Mohammed Khatami, själv prästvigd, blev vald till president med 70% av rösterna. Khatamis formella makt är ändå kringskuren. Som demokratiskt vald president leder han regeringen och utser ministrarna, medan domstolsväsendet, polisen och militären lyder under landets konstitutionella ledare, den högste prästen, nuvarande ayatollan Ali Khamenei. Köpmännen i Teherans urgamla basarkvarter anses av tradition alltid stöda maktetablissemanget. Men nu ses det ha svängt om och slutit upp bakom president Khatami.
میشون کنتان تو مرشه تو بازار تو شون کنتان به خاتمی
بسار کارتیرن کن اکسو وره این میتره پا هر لانگت خاتمیس تیستا ریولوشون کن نو
پیشنهادها و وعده های زیادی واسه جوان داده. خب بعد جوان ها خب یه سری آزادی رو در گره میبینن که حجاب نباشه، ولی خب حجاب چون باطن ما ایرانی ها هستش نمیشه از بین بره، یا کلا آزادی رو به میبینن که ماهواره آزاد بشه. نه نمیشه گفت خاتمی رو به این صورت ما دوستش داریم.
Trots alla försök till förändring så är Iran fortfarande en islamsk republik. Ayatollah Ali Khamenei och president Mohammad Khatami är medlemmar av samma maktelit, det revolutionära islamska ledarskapet.
Låt oss börja med den svåraste frågan. Ska det bli förtryck eller fortsatta reformer? Christer, vad säger du?
Jag hoppas på fortsatta reformer. Jag tycker att det finns mycket som talar för det, och att det finns också mycket som talar för att Khatami måste vara försiktig. Han har kanske satt igång en utveckling som gick snabbare än vad han hade trott. Och då ställdes det stora krav, och så hoppade grupper på tåget som han är lite rädd för. Det finns hela tiden sådana grupper som försöker lägga under sig revolutionen och reformerna och säga att det är vi som representerar folket. De vill inte han släppa fram, och därför måste han lägga på locket under en tid för att det ska ske under ordnade former. Jag tycker det finns så mycket som talar för att han vill ändra Iran till ett friare land, framförallt av ekonomiska skäl. Han vill få bättre grepp om den ekonomi som nu de här höga ayatollerna har lagt under sig, och han vill få bättre relationer till omvärlden.
Bikan, vad är din uppfattning? Mm.
Jag har samma uppfattning. Jag tror att just nu står och väger, för att de konservativa, de försöker skapa en stämning av undantagstillstånd. Man har arresterat många människor, bland annat ledarna för några oppositionspartier arresterat, bland annat jag har Khosro Sharifs namn, och man har arresterat också representanter för studenter. Men de reformvänliga krafter, de försöker skapa en lite mer normaliserad läge, och samtidigt försöker slå tillbaka. De säger att det är ni som bär ansvar för att läget blev som det blev. Så krafter kring Khatami försöker normalisera läge, medan krafter som är konservativa, de försöker skapa en stämning av förtryck och förföljelse.
Fjärde november 1999, Iran.
Utrikes igen. I Iran markeras idag 20-årsdagen av ockupationen av USAs ambassad. Amerikanska flaggor har bränts och anti-amerikanska slagord har skallat längs gatorna. Men reforminriktade studenter har hållit en försiktig motdemonstration och önskar bättre förbindelser med USA.
Död åt Amerika, död åt Israel. De slagorden har hörts igår och idag i den iranska huvudstaden Teheran. Idag för 20 år sedan, den 4 november 1979, ockuperade islamistiska iranska studenter den amerikanska ambassaden i Teheran. Ockupationen pågick i över ett år innan 52 amerikaner som tagits som gisslan blev fria. Just denna dag kallas för kampdagen mot världsarrogansen i Iran. Flaggbränning och anti-amerikanska slagord är inte på modet bland alla iranska studenter idag. Reformsinnade studenter höll igår en separat demonstration där de manade till ökad liberalisering och bättre kontakter med omvärlden, inklusive USA. Det är en riskabel sysselsättning att utmana det konservativt präglade islamiska etablissemanget i Teheran. Det fick tre studenter erfara som i tisdags dömdes till fängelsestraff. Två av dem dömdes till 3 års fängelse, en av dem 6 månader. Deras brott, de hade skymfat islam i en teaterpjäs. Irans högste ledare Ayatollah Ali Khamenei höll igår ett anförande. Han gick till skarpt angrepp mot de reformsinnade iranier. I ett eldfängt tal kallade han dem som vill ha förbättrade förbindelser med USA för förrädare och galningar. Hans anhängare ropade anti-amerikanska slagord som ackompanjemang till det oförsonliga talet. Det verkade nästan som om den islamiska revolutionen hade inträffat igår. Så hetsk var tonen i Ayatollahs tal, heter det i en beskrivning från Teheran. Den reformsinnade presidenten Mohammed Khatami, som är underställd den högste religiösa ledaren, sökte bara för några dagar sedan att föra Iran ännu närmare västerlandet genom sitt besök i Frankrike. Men kampen mellan de hårdföra islamisterna och presidentens mera liberala islamiska inriktning är långt ifrån över. Det visar Ayatollah Khameneis hårda angrepp på USA igår och de stora anti-amerikanska demonstrationerna idag. De konservativa krafterna i Iran gör också allt för att krossa den inflytelserike förre vicepresidenten Abdullah Nouri. Mot honom genomförs en rättegång. Han anklagas för att vilseleda sina landsmän bort från islams rätta linje, så som de konservativa prästerna tolkar religionen, som också är politiskt rättesnöre. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
December 1999. Israel, Syrien och libanesisk gerilla.
De återupptagna överläggningarna mellan Israel och Syrien kan bli startpunkten för en vidgad fred i Mellanöstern. Ledare för den libanesiska milisen Hezbollah, som kämpar mot Israels ockupation av södra Libanon, säger sig nu vara redo att lägga ner vapnen om Syriens fredsansträngningar lyckas.
Det var en av ledamöterna i Hezbollahs högsta ledning, Mohammed Raad, som också har en plats i det libanesiska parlamentet, som kom med ett fredligt uttalande igår kväll. Hezbollah-ledaren sa att Hezbollah, den shia-muslimska libanesiska milisen, kommer att överge den väpnade kampen om fredssamtalen som nu har inletts, där Syrien, ena parten, leder till framgång. Det är första gången som Hezbollah antyder möjligheten av att genomföra en vapenvila. I torsdags skadades 15 skolbarn mellan 4 och 13 år gamla i gränsbyn Arab Salim i södra Libanon sedan en granat exploderat i skolan. Angreppet utfördes av SLA, den sydlibanesiska armén, som stöds av Israel. När denna sorts attacker sker brukar inte Hezbollah bli svaret skyldig. Raketer brukar omedelbart skjutas mot israeliska gränsstäder, exempelvis Kiryat Shimona. Den här gången kunde israeler, som krypit ner i skyddsrummen, kravla sig upp utan att behöva konstatera någon förödelse. Hezbollah bestämde sig för att inte hämnas attacken mot skolan. Tidigare har hämndaktioner skett mot norra Galileen efter betydligt mindre allvarliga israeliska eller israelstödda attacker än granaten mot skolan. Återhållsamheten är en klar fingervisning om att Hezbollah just nu verkligen lägger band på stridsaktiviteterna och medverkar till att ge fredssamtalen en chans. Mohammed Rads uttalande i Beirut är emellertid inte helt entydigt. Andra Hezbollah-ledare som citeras i Beirut-tidningen Daily Star idag säger att kampen mot ockupationsstyrkorna ska fortsätta. En viktig fråga är vilken kraft Syrien kan sätta bakom maningar till Hezbollah om att låta vapnen vila. Mycket hänger också på vad Israel och israelernas libanesiska bundsförvanter gör i den ockuperade zonen i södra Libanon. Om drygt ett halvår ska de israeliska soldaterna som funnits här i 20-talet år vara borta om den israeliske premiärministern Ehud Barak uppfyller sitt vallöfte från i våras. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 1 januari 2000, Iran.
I Iran har maktkampen inför valet fått grymma konsekvenser. Landets religiösa ledning vill markera sin makt genom att imorgon avrätta en 17-årig pojke offentligt. Iranier över hela världen protesterar mot att regimen börjar det nya årtusendet med att avrätta en ung människa.
Hela världen försöker fira den millennium, det nya millennium. Och alla försöker hitta glädjepunkter. Nu hittar vi en sörjepunkt. En sorg, ett grymt handling.
Den här suddiga bilden är den enda som finns på den 17-årige Morteza Amini Mogadam. Den 12 december högg Morteza ihjäl en civil religiös milisman som hade försökt stoppa hans kompis från att röka. Rökning är förbjudet under den muslimska fastemånaden. De tre hamnade i bråk och till slut högg Morteza ihjäl milismannen. Dödsdomen fastställdes av högsta domstolen. Morteza ska hängas imorgon framför den butik i Teheran där brottet begicks.
Det är en signal till världen och till iranska folk. Vem som bestämmer i Iran? Det är Khamenei som säger det är jag som bestämmer. Det är han som skrivit under det. För den andra är att just att skrämma folk. Att det spelar ingen vad ni gör. Vi kommer att genomföra våra lagar.
I Iran pågår en ständig kamp mellan reformvänner och religiösa fundamentalister. Och nu skärps den inför parlamentsvalet i februari. Reformvännerna vill bland annat ha civila lagar istället för dagens religiösa. Och morgondagens avrättning är ett budskap från fundamentalisterna.
Det civila systemet, rättssystemet i Iran kommer aldrig lämnas över till politikerna utan att det ska styras av den religiösa och fundamentalistiska grupperna i Iran. Det är det som jag kan, sen också naturligtvis signalen till ungdomarna, att det spelar ingen roll hur gammal ni är. Ni måste underställa oss de islamiska lagarna.
På Sergels torg i Stockholm idag protesterade en grupp iranier mot avrättningen. Den svenska regeringen informerar sig om fallet och tänker lämna en skriftlig protest till Iran. Men hoppet om att den 17-årige pojken ska överleva morgondagen är minimalt.
2 januari 2000.
Den 18-årige iranske pojke som dömts till döden för knivmord på en revolutionsgardist och som skulle hängas nu på morgonen fick uppskov med avrättningen. 18-åringen stod i en halvtimme med repet om halsen innan beslutet om uppskovet kom. Orsaken var att den mördade revolutionsgardistens far gav efter för vädjan från pojkens familj att skona honom.
Fjärde januari 2000. Syrien och Israel.
Och förhandlingarna de handlar främst om de av Israel ockuperade Golanhöjderna som förutom sitt strategiska läge också är mycket viktiga när det gäller vattenförsörjning.
Mineralvatten på flaska kan ha en obehaglig bismak av plast, olja eller i värsta fall fotogen. Men i både Syrien och Israel finns flaskvatten som smakar källfriskt. Bokein heter det mest sålda märket i Syrien från en källa högt uppe i bergen. Och det mesta flaskvattnet i Israel har sin källa i Golan och Genesarets sjö. Det vill säga just det område som Syrien och Israel nu sitter och förhandlar om i West Virginia. Syrien vill ha tillbaka hela Golan, vilket skulle innebära att Syrien sträckte sig ända ner till Genesarets sjö. Något som den förre israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu brukade avvisa genom att säga: om Hafez al-Assad vill doppa sin tå i Genesarets sjö så får han göra det med ett israeliskt turistvisum i sitt pass. För Israel är det inte bara det psykologiska motståndet mot tanken på att syrierna ska kunna stå där uppe på Golanhöjderna och titta ner på nästan hela norra Israel. Utan en svår nöt att knäcka blir också vattenförsörjningen. Och vatten stod också högt på dagordningen när fredsöverläggningarna inleddes igår. Efter en inledande promenad där värdlandets Bill Clinton symboliskt ledde Syriens Farouk Eshara och Israels Ehud Barak över en träbro satte sig parterna vid förhandlingsbordet under total pressmörkläggning. Delegaterna fick till och med lämna ifrån sig sina mobiltelefoner för att undvika läckage. De amerikanska värdarna är angelägna om att massmedia inte ska få veta vad som sker där inne eftersom pressläckor vid flera tidigare tillfällen skadat känsliga förhandlingar. Cecilia Udén, Washington.
februari 2000, Iran.
På fredag hålls parlamentsval i Iran och det är ett val som avgörs enbart mellan partier och kandidater som bekänner sig till islam. Valkampanjen bedrivs på allvar under en enda vecka, denna vecka. Och det är framförallt en fraktion som märks. Den reformsinnade sammanslutning av flera partier som kallar sig den islamiska deltagarfronten. Vår korrespondent följde ett valmöte häromdagen.
Släpp Nouri fri. Nouri ut ur fängelset. Frihet åt de politiska fångarna. Slagorden fullkomligt dundrade i idrottshallen Shirodi i Teheran när reforminriktade studenter höll det första valmötet inför parlamentsvalet på fredag. Mannen som studenterna vill ha frigiven är den mest framstående reformpolitiken Abdullah Nouri. Men han har passerat den gräns som de konservativt inriktade islamiska makthavarna satt upp när det gäller kritisk granskning. Därför har han dömts av en religiös domstol och avtjänar nu ett 5-årigt fängelsestraff. Abdullah Nouris stafett förs nu vidare av hans bror Ali Reza Nouri, som vid ett framträdande igår tillsammans med flera andra kandidater la fram den islamiskt liberala deltagarfrontens viktigaste programpunkter. Ali Reza Nouri försäkrade att han ska driva samma offensiva program som sin bror om han blir invald i parlamentet. Han och Akbar Ganji, en annan stridbar liberal kandidat, kritiserade den diskvalificering som har drabbat omkring 500 kandidater. De anses efter granskning av det mäktiga väktarrådet inte vara tillräckligt goda muslimer för att kunna stå på några vallistor. De konservativa, ibland kallade de totalitära, har bara 15-20% av folkets stöd. De är en maktfullkomlig minoritet som försöker trycka ner den reformsinnade majoriteten, sa de båda kandidaterna. Överallt sammans svävar heliga ord från Koranen. Så var det också när progressiva studenter höll valmöte. Huvudtalare var Mohammed Reza Khatami, ej att förväxla med presidenten Mohammed Khatami. Mohammed Reza är bror till presidenten. På ett sätt artar sig valet i Teheran att bli brödernas val. Mohammed Reza talade om vikten av att de unga deltar. Er roll blir allt viktigare, sa han. Om islamliberalerna i deltagarfronten vinner på fredag är det långt ifrån givet att deras reformprogram leder vidare. Flera mäktiga instanser finns som är redo att stoppa modernisering i Iran. Lars-Gunnar Erlandsson, Teheran.
Den andliga ledaren Ayatollah Khamenei har väldigt mycket mer makt än presidenten. Alltså han är överbefälhavare, han är polischef, han är radio- och tv-chef, han har en väldig makt. Hur ställer han sig i det här spänningsfältet?
Han är stort sett konservativ, även om han vid vissa tillfällen allierat sig med Khatami för att han har insett att ändå han behöver Khatamis legitimitet. Men det här valet kommer ändå skapa en psykologisk övertag för reformvänliga krafter som gör att de kan pressa vidare reformprocessen. Så den betyder mer än den bara konkreta befogenheten som finns inom varje organ. Men visst kommer det bli mycket stora problem och svårigheter framöver.
Stora spänningar i samhället, alltså om eller när ska vi säga nu, den konservativa majoriteten och hamnar i minoritet. Vad betyder det för det politiska spänningsfältet i landet?
Regeringen kommer att kunna driva sin politik lättare för att parlamentet kommer att stödja den. Men jag tror att reformvännerna har varit kloka nog för att inse att även då måste de ha en dialog med de konservativa. För att det här är en demokratiseringsprocess och en mäktig samhällskraft som de konservativa, även om det är minoritet, ska ändå inte isoleras i den grad att den går till en våldsam motangrepp, utan man försöker med dialog pressa dem tillbaka och få dem att spela en mer konstruktiv roll, och det tycker jag är vettigt.
Men om då den andlige ledaren Ayatollah Khamenei, när han ska hantera detta, då har han alltså presidenten, han har parlamentet, men det finns andra starka krafter han har att balansera också, det så kallade väktarrådet till exempel. Vad är det för något?
Väktarrådet är en råd bestående av 6 präster och 6 jurister, mycket konservativa, som väljs av honom. Det är han som utser dem. Men de har att godkänna parlamentets lagar, de kan stoppa parlamentets lagstiftning, och de också måste också godkänna kandidater som ställer upp i president- och parlamentsval. Så det är väldigt mäktig organ. Det är klart han måste balansera, och han, jag tror att innerkina är mer konservativ, men den kraftiga opinionstrycket som finns kommer att tvinga honom till lite.